sitt kön, utan vill kunna vara fri och självständig kring det. På något sätt så ser jag liksom arvet från Avril Lavigne i en artist som Billie Eilish som då kommer 15 år senare. Och det är ganska intressant. Jag ofta pratar man ju om att Billie Eilish var den första kvinnliga popstjärnan som stod för det här liksom, den mer autentiska popstjärnan som egentligen inte vill vara popstjärna men som är mer sig själv inom citationstecken och gjorde det på sina egna villkor. Men man är nästan beredd att liksom revidera det lite grann och tänka ännu mer kring, men vad var det Avril Lavigne gjorde om inte det?
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Sjölin, reporter Samanda Ekman och Johanna Goretzka, tekniker Christer Åreteg och programledare jag Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Fint för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni följa oss på Instagram Stil i P1.
Eftermiddagen fortsätter närmast med en nyhetsuppdatering från Ekot Radiosporten och sen direkt sända Spanarna. Sveriges Radio P1, klockan är 3.
I Ekot först om ekonomi och om börser som faller. Med mig här nu i studion finns Viktor Jensen från Ekonomiekot. Ja, hur ser det ut just nu?
Ja, det är fortsatt stora fall på börser runt om i världen. Stockholmsbörsen är ner mer än 3% just nu. Då har den dock återhämtat sig lite. Den var ner runt 4% ett tag, men det är alltså kraftiga fall även idag. Och det här kommer efter nya besked i det pågående handelskriget. Kina har valt att svara med kraftiga tullar på varor ifrån USA enligt nyhetsbyrån AFP. Och det här gör att det finns en oro för att det ska bli en lågkonjunktur framöver, att risken för det ökar. Det finns en osäkerhet kring vad som ska ske med ekonomin.
Och hur allvarligt är det här då?
Ja, det är ovanligt stora börsfall och man kan också säga att Stockholmsbörsen har deklarerat att det låter något som kallas stressade marknadsförhållanden, vilket är väldigt ovanligt att man gör det till exempel. Och vi ser att det är stora fall alltså. Dessutom är det så att enligt ekonomer så kan, när det ser ut så här på börsen med stora fall, det kan också påverka konsumtionen, att den minskar framöver för att folk blir oroade över framtiden. Och det kan ju i sin tur också påverka ekonomin och till slut skulle det kunna slå mot arbetsmarknaden också.
Och snart vid 3:30 svensk tid under eftermiddagen så öppnar ju de amerikanska börserna. Vad kan man vänta sig kommer att hända då?
Ja, det ser ut i förhanden där som att det kommer vara kraftiga fall också i USA idag framöver.
Det säger Viktor Jensen från Ekonomiekot. Ryssland har angripit flera ukrainska städer. Minst 5 människor har dödats och ett 30-tal skadats i en drönarattack mot storstaden Charkiv. I Dnipro i mellersta Ukraina träffades flera myndighetsbyggnader enligt områdets guvernör. I Ryssland så uppges en person har dödats av en ukrainsk drönare i en by nära gränsen till Ukraina i Bryansk-regionen. En dansk domstol dömer en 18-årig svensk till 10 års fängelse för att ha fraktat mer än 4 kilo sprängmedel från Sverige till Danmark. Sprängmedlet användes sen för att försöka spränga en byggnad i Odense där 25 personer befann sig. Men brottet avbröts då en polisbil kom till platsen. I kväll och i natt omkring halvklart och i mellersta Norrland snöbyar som under natten försvagas och passerar östra Svealand. Imorgon så väntas sol som i Östersjölandskapen och Norrland varvas med stackmoln och lokalt någon snöby. I fjällen så blir det mer utbredda snöbyar och tätare moln. Du har hört Ekots nyheter klockan 3 i studion Annika Nordin.
Sporten här inför kvällens fotboll.
Många minns kanske den ikoniska VM-matchen mellan Sverige och Italien för snart 2 år sedan. När Jonna Andersson slog hörnor och Amanda Ilestedt hade målshow med huvudet.
Kommer den där mot mål, den är tätt och på, ja, den lyckas in! Och det är Amanda Ilestedt! Hörnan kommer igen mot Ilestedt som lyckade mål!
Sverige vann då med 5-0, men då var då och nu är nu. För Italien med ny förbundskapten är ett helt annat motstånd. Det menar Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson. För senast lagen möttes så blev det bara 1-1. Och nu ikväll så möts lagen igen i Nations League.
Vi hade stora problem hemma i Malmö när vi spelade 1-1 där. Och det är ett lag som när du tittar på dem är väldigt taktiskt skickliga. De har en taktisk flexibilitet. De är skickliga i sitt djupledsspel och det måste man få stopp på.
Reporter Andreas Lundin. Avspark i matchen mellan Sverige och Italien klockan 19 i grannkanalen P4.
Här är Spanarna i P1. Programledare Kattis Ahlström.
Välkomna denna aprildag. Grattis på namnsdagen säger vi till Marianne och Malene. Eller Malene, kanske man uttalar det. Och på födelsedagen grattar vi också Ann-Louise Hansson och Peter Englund. Mm. Ganska olika sinsemellan kan man tycka. Men de
grattis till båda.
Ja, verkligen.
Mm. Ingen mannamån.
Och solen lyser in i Studio 13 på veckans profeter bestående av... Niklas Tjärner, vad gör du?
Nej, men jag har mina hörlurar. Jag hör inte mig själv i hörlurarna. Så då vill jag...
Det är jättedistraherande.
Ja, det är väldigt jättedistraherande. Han sitter och fepplar med lurarna. Ja. Men välkommen är Niklas.
Ja, men tack så hemskt mycket för att jag är här. Ja. Vara här.
Du tackar dig själv för att du hittar hit. Ja. Göran Everdahl, alltid sansad och bra.
Ja, vad har du sagt? Så.
Luren på plats och ja. Även inte i vanlig ordning på Jessica Edin, för du tycker inte om lurar.
Nej, jag tycker att det är distraherande att höra mig själv.
Ja, och dessutom ser man inte klok ut i dem.
Men alltså, Jessica, sen om, nu ser ju inte folk dig rent... Alltså, du har ju en ganska stor knut på hur... Jag antar att lurarna... Att, knuten skulle vara ett hinder för...
Lura går bra. Keps däremot funkar verkligen inte.
Keps skulle se rätt latch ut, men kanske...
Faktiskt. Men man kan ha sån här, vad heter det, såna här golfkepsar som bara är skärm. Mm. Ja, en sån.
Eller kanske. En Dusty Springfield-keps. Ooh. En sån där bullig 70-tals variant.
Ja, förstås. Ja, ja. Mm. Vad heter han? Bob Marley?
Mm. Ja,
och jag också.
Alla stora huvudbonader går, men hörlurar för att återgå till ämnet går, det funkar bra. Men jag vill bara inte ha dem.
Du slipper. Du är också aprilbarn.
Jag är aprilbarn.
Råkar jag veta. Fyller oss snart ju.
Mm, 12 april.
Men vet du det att det är minst antal barn föds i april? Alltså väldigt få barn.
Varför det? När är det vi gjorde då?
Är inte det på mitt i sommar på semester? Ja. Man tycker att det är då du borde ha barn.
Är det inte mer sent? Som, är det inte liksom typ när man återvänder till jobbet och är deprimerad? Jag vet inte.
Nej, jag tror att det är mitt i semestern. Men ändå gratulerar. Du är lite unik där.
Mm. Mm, det känns bra.
Ja. Tillsammans med Ann-Louise Hansson. Mm. Och Peter Englund. Hör ni, på aprilskämtens tid är över.
Gurselån.
Det tror man kanske inte med tanke på allt möjligt. Men blev ni lurade på något sätt?
Alltså jag har talat om för mina kollegor och min familj att de inte får lura mig. Jag blir så otroligt ledsen av att bli lurad på 1 april. Inte av tidningar och sånt. Mm. Jag vill bara inte... Jag känner mig så lätt lurad. Jag tror ju på vad folk säger till mig.
Exakt samma här. Ja. Det är ingen sport att lura mig. Nej. Det är bara det är för lätt.
Ja, då är vi ju tre. För att, alltså, jag blev lurad för andra gången i rad. Alltså, man skriver på en uppdatering på Facebook.
Ja, men då är du lätt lurad.
Ja, det är lätt lurad. Så här, och vet vad som hände mig idag? Kolla, och kan man ju skriva, i vanliga fall står det visa mer, men då har de ju själva skrivit in visa mer, och så trycker man på visa mer så kommer inte det liksom. Det är själva
så dråpligt.
Var ju inte jättekul.
Nej, det har inte jag sagt, jag bara sa att jag gick på det.
Jag tyckte det var roliga på SVT och TV4 när de bytte programledare på morgonprogrammet. Ändå en ansträngning.
Ja, de försökte. Jag såg det inte, det var säkert helt fantastiskt.
Men då kan du inte dissa det.
Nej, verkligen inte. Jag skäms.
Men sen älskar man ju faktiskt också när man förstår att dessa konkurrenter har samarbetat. Det är ju något otroligt fint.
Är det inte det? Jag blir också lite rörd.
Nu tycker jag att det var ett fantastiskt, inte bara skämt, utan liksom insats för mänskligheten.
Ja, för brödring och sånt. Vackert.
Ja, man går ändå upp jättetid på morgonen bara för ett skämt. Mm. Det är inte så vanligt.
Du tänker på att de går upp. Men då hade de gjort det ju oavsett.
Nej, för det var faktiskt vikarier. Aha. De andra var ju på platsen förstås.
Okay.
Ja, så de var dessutom någon slags, vad heter det, inte buffert, men det var inte de riktiga programledarna för
dagen.
Nu
känner jag kanske att jag far med osanning. Ja. Jag tar tillbaks det. Mm-hmm. Men jag tänkte, vadå, satte de sig i en taxi? Ja, det kanske de gjorde.
Jag frågar du mig?
Nej, men då är det ju svart ut. Ja. Frågorna hopar sig, men roligt var det. Och det är vår. Jo.
Ja, det är roligt. Det är inte ett skämt, men det är roligt.
Men alla är så uppskojade. Det verkar varje år som att det är vår för första gången någonsin att folk tänker det.
Men kanske för att ta det uppenbara. Kanske behövs det mer i år än, jag menar, inte för att det var mycket till vinter, men rent allmänt för att lyfta andarna så kan det
men
vara.
Men har jag hört fel? Det ska bli vinter igen nu.
Nej, men precis, och det är väl det vanligaste samtalsämnet idag kanske.
Aprilväder.
Snön är tillbaks, har jag hört.
Ja. Som varje april också ska man inte glömma. Det kallas ju aprilväder av en orsak. Men jag tänker att man ändå är som något slags känslomässig guldfisk. Att det, när mörkret kommer så tänker man, nu kommer det alltid vara så här. Vi har ju väldigt svårt ändå, trots att det är vårt jobb, att föreställa oss framtiden. Vi är ju väldigt mycket i det här tillståndet, nu kommer det vara så här jämnt.
Ja, men nu ska vi motbevisa detta eftersom vi ska in i framtiden. Mm. Och nu är först ut i galopphästen Göran Everdahl.
Gnägg. Kära spanare, lyssnare, Kattis, det är dags att prata om fläckugglan.
Äntligen.
Jag förstår att ni har väntat. Ja, alltså min spaning handlar ju då egentligen inte om ugglor, men den här utrotningshotade ugglan spelar en roll, om en liten, i min spaning. Så här, den nordamerikanska fläckugglan är illa ute. Populationen i British Columbia i Kanada har minskat i decennier. Det är skogsindustrins framfart. Deras miljö, deras levnadsmiljö har försvunnit. Och nu tror man att den sista vilt levande honan har dött.
Är fläckugglan en sån där liten uggla?
Ja, det är inte någon jättestor uggla. Jag får då erkänna att jag aldrig träffat... De är så få, så att jag har inte träffat någon fläckuggla. Och de finns ju inte här i landet. Men det är min upplevelse att det är en ganska liten uggla. Och dessutom fåtal, vilket är problemet. Nu så föds det upp fläckugglor i fångenskap som man hoppas då ska kunna släppas fria och föröka sig i vildmarken. Men det går motigt, därför att det är inte så lätt att få de här ugglorna att föröka sig. Och det kostar pengar att hålla dem, och staten snålar med bidrag, vilket får mig att känna, va? Finns det regeringar som struntar i miljön? Mm. Det är ju science fiction. Det har man väl varit med om. Finns sådana? Så att de lever på insamlingar, de här miljögrupperna. Och inför Alla hjärtans dag i år så var det någon som fick en snilleblixt. Vilket erbjudande. För en billig penning, motsvarande en kopp kaffe, 5 kanadensiska dollar. Då fick man namnge en råtta. En död råtta. Och man uppmuntras att namnge den här döda råttan efter ett ex.
Ja.
Efter en före detta. Mm. Och sen så matades råttan till en av ugglorna.
Mm.
Så att man bidrog dels till naturen, och man fick då lite grann klämma åt någon...
Lite själslig rening.
Ja, men precis. Och man fick, det här det är väldigt speciellt, man fick då ett foto eller videoklipp med både råttan och ugglan.
Man fick se hela förfarandet.
Ja, efter fullbordat värv, så att säga. Och det här då fick blandade reaktioner. Det finns ju råttälskare, människor som har råttor som husdjur, antar jag. De blev arga. Men jag ska citera en användare, eller givare snarare, som kommenterade på det här stället sajt att bara tillfredsställelsen att få namnge en råtta efter någon som har sårat mig och sen se råttan ätas upp, underbart. Älskar detta mer än jag borde. Väl använda pengar. Och då ska jag bara konstatera, min spaning idag handlar om hämnd.
Mm.
Ja. Och i det här fallet, som kanske framgick, så var det symbolisk hämnd på ex-partners. Och jag ska sticka emellan med, för det gör vi ibland i det här programmet, med ett Mumin-citat. Mm. Och det här är Deep Cut. Det här är inte något av de mer kända. För ni kommer ihåg, alla känner till Snusmumriken, Filip Jonkan, Hemulen.
Mm.
Det här är en mindre känd bifigur som står för det här citatet. Kommer någon ihåg Klippdassen?
Ja då.
Inte jag.
Och jag anade att du skulle komma ihåg Klippdassen.
Mm. Vad är det för en liten?
Ja, Jessica, vad är Klippdassen?
Ja, men Klippdassen är en dyster och neurotisk liten figur i helt och hållet i Muminanda. Och väldigt liten och väldigt beklämmande.
Ja, fast säga. Lite, vilket har en del av min spaning att göra. Den är liten och lite beklämmande och liksom bäverlik. Den varelse som gnager.
Klippdassar finns ju. Jag har ju slagit upp. Ja, klippdassen är ett
riktigt djur.
Det är inte ett påhittat namn. Utan...
You just blew my mind. Mm. Men ja, och i alla fall, Klippdassen i Mumindalen, han är väldigt, Klippdassen i alla fall, den här Mumin-serien som jag ska citera, är väldigt dramatisk. Alltså han är liten, klotruende bäverlik, men tar sig själv på väldigt stort allvar. Och han älskar att gnaga, så att när hans favoritgaloscher under historiens gång sprängs i luften så blir han jättearg. Och då säger han, en kliptas hämnd är fruktansvärd. Vilket är ganska underbart i synnerhet i serien där det kommer från den här lilla runda figuren. Det är inte helt värdigt, kan jag säga, när han säger att en kliptas hämnd är fruktansvärd. Men det är min spaning. Hämnden, den gammaltestamentliga öga för öga, kommer tillbaka. En primitiv form av improviserad rättsskipning, så naturligtvis ligger i tiden. Och apropå inte helt värdig, eller kanske snarare galopperande ovärdig, jag vet inte varför jag kommer att tänka på Donald Trump.
Nej.
Men han är naturligtvis besatt av hämnd, huvudsakligen för inbillade oförrätter. Det här med handelshindren är då det senaste, eller i alla fall som verkställdes då nu tydligen.
Ja, just det. Det presenterades ju som något slags hämnd på något...
Ja, nu räcker det, liksom.
Med något som man inte är helt klar över vad det räcker med. Nej. Men det räcker med det. Och de här kallas ju då rent allmänt i tidningsrubriker för hämndtullarna. Och då är just den där frågan, hämnd för vad? Handelsbalansen måste man hämnas för. Tydligen så har EU resten av världen dragit USA vid näsan, våldtagit USA, som Trump uttrycker, och sen skrattat. Jag vet inte när det här skedde och de här skratten, det liksom, ja, de skrattar åt oss. Men vilka då? När?
Det är väl den enkla liksom hämnden. Ni har mer pengar, alltså har fått mer pengar, och sen har jag liksom bara gjort en liksom minus, väldigt enkelt. Då ska vi, ja.
Ja, och sen så är det ett problem med hela resonemanget att han förfogar över världens största ekonomi, som har varit världens största ekonomi i många decennier.
Och har väl räknat lite bort i tok också, om vi har förstått saken rätt.
Ja, och men jag menar, grejen är att det hänger ju inte ihop. Han låter lite grann som att han talar i tungor när han ska motivera sig. Men en klippdas hämnd är fruktansvärd, det är ändå det viktiga. Och han gick ju till val under den här parolen I am your vengeance. Mm. Jag är er hämnd, jag är er vedergällning. Men han verkar ju mest hämnas sig själv. Tar hem på advokatbyråer som har varit inblandade i alla åtal mot honom. De är inte få. Och det finns ju, har ni hört den här teorin, att det finns någon som tror att han till slut tog beslutet att bli presidentkandidat 2016 som en hämnd för att Barack Obama skämtade honom, om honom på en välgörenhetsmiddag.
Det säger en del vad anledningen till att han kandiderade. Alltså,
ja, alltså det är ganska allmänt. Alltså, det är inte helt bort i tok. Jag menar, här har vi en klippdass som inte ger sig i första taget.
Jag ska bli president.
Ja, men du är inte tillräckligt arg, Niklas, det är det. Men man kan säkert hitta på någonting.
Och inte tillräckligt amerikansk, kanske. Nej.
Mitt tredje exempel på aktuell hämnd, och ni får lite tålamod därför att det låter som att det inte är aktuellt, för det är Greven av Monte Cristo, en roman som har funnits i tryck oavbrutet sedan den publicerades år 1844. Det är vad man kallar en populär bok, en kioskvältare. Och den är så evigt att den har precis satt upp bara för några veckor sedan i moderniserad version på Uppsala stadsteater. Som Junon från Monte Cristo. Och Edmond Danton, det är ju liksom i originalhistorien, som svigs av sina vänner och fängslas och flyr och hittar en skatt. Mm. Väldigt lägligt för intrigen. Det är sånt som händer i Alexander Dumas-romaner. Och så ägnar han resten av den här långa historien åt att hämnas.
Alltså, det är ju också en rätt som verkligen serveras kall. Alltså, han har ju väntat, han får ju vänta så länge på sin hämnd.
Absolut.
Den är underbar. Jag älskar Greven av Monte Cristo.
Ja, den serveras kall så tillvida att det dröjer många år, men han håller sig själv åtminstone småbarm.
Alltså, han håller vreden vid liv.
Ja.
Men det kan man ju göra.
Det kan man göra. Mm. Och det som har hänt då på Uppsala stadsteater när man moderniserar, det är att man jämför det, eller man moderniserar det med nutida ungdomsgäng, med attentat och mord och beefs och hämnder som i vår tid.
Ja,
som
det är en modern tappning.
Modern tappning. Mm. Lite grann som när Romeo och Julia, för övrigt också en hämndhistoria med ungdomsgäng, när den blev West Side Story. Det är den typen av mekanik här. Att allt måste få ett svar och allting måste stegras. Man måste behålla respekten eller någonting. Vem kan läsa en klippdas tankar? Men i alla fall. Sen så tror jag att det finns, bara för att jag tror att det finns någon som skulle argumentera för att det finns någonting inbyggt i hämnd som är naturligt. Alltså det finns ju faktiskt långsinta och hämndlystna djur. Alltså en elefant glömmer aldrig, det är inte bara ett talesätt. Alltså elefanter kan rikta in sig på individer och efter lång tid bara slå till.
Det här gäller ju också kråkfåglar. Ja. Jag har läst oerhört mycket om råkor och kråkor och korpar som de kommer ihåg ansikten. De glömmer aldrig en oförrätt heller. Och det kan tydligen ärvas också till, de kan också berätta för barnen.
De för det vidare. Och det är också liksom ingen slump. Både elefanter och kråkfåglar är väldigt sociala. Alltså det, för kråkfåglarna så är det väldigt mycket en gruppgrej. De gör, det är som Hitchcocks fåglarna, de gör det ihop. Det var någon, det var också, jag vet inte vad det är med Kanada den här veckan, men det, där läste jag om, jag kanske har pratat om det i Spanien redan, att det var någon kråk eller om det var korpflock som riktade in sig på personer med glasögon.
Amen.
Därför att det var någon med glasögon som hade kastat sten på dem eller någonting och det bara, nej, du aktar det. Så att, ja, det förekommer hämnd även i naturen. Men hos oss människor så finns det ändå något så dystert när man tar till hämnd, därför att det blir den sista utvägen först när samhället inte riktigt fungerar. När man har förlorat tron på ordnade lösningar och polis och rättsväsende, när de inte att räkna med, då är det klanen som räknas. Eller ha, familjen.
Har vi något? Kan vi blicka framåt i detta?
Ja, det ser ju då lite dystert ut. Milt uttryckt, väpnade konflikter i Mellanöstern och Ukraina. Inget slut i sikte, öga för öga. Men om man ser till den klassiska litteraturen då, hur löste de alltihop i Greven av Monte Cristo? Ja, det gick ju inte så bra, kan man säga. Till slut så här, huvudpersonen tar kål på fel personer av misstag, och sen så har vi hemberättelser som Kill Bill och Hamlet. Ja, Hamlet, alla vet hur det slutar. Alla dör. Det är svårt att få ett slut på det här klippdasseriet. Monte Cristo original är på 1200 sidor. Det går alltid att fortsätta hämnas. Det är svårt att sluta. Jag tror på den slutgiltiga nordiska hemberättelsen, Njals saga. Det är också, jag behöver inte ens berätta vad den handlar om. De blir arga på varandra och folk brinner inne och det fortsätter och de dödar varandra. Men till slut är enda chansen försoning. Pilgrimsresa till Rom för syndernas förlåtelse. För samarbete är ju ändå grejen. Om islänningarna som numera är ett fridsamt folk, om de klarar av det här under tidig medeltid, så ska vi moderna människor fixa det. Så att, ja, hämnd förekommer i naturen, men samarbeten, att skydda flocken och symbioser, att arbeta över artgränserna, det är faktiskt vanligare. Så den där ovärdiga klippdassen, han är ett undantag. Han kommer inte att vara president för evigt.
Tack! Har vi spanarna i P1 och vi har just lyssnat till Göran Everdals. Han drog fram den gamla fina klippdassen. Några hade glömt den eller långt bak i medvetet.
Nu är fram i ljuset.
Nu är den fram i ljuset. Hämnden ser vi ju runt omkring oss väldigt mycket. Men den är inte så ljuv.
Nej.
Visade sig.
Den är sur.
Den är sur och ej för evigt, utan vi ska gå samman och förena oss.
Syndernas förlåtelse är grejen.
Ja, det är bra. Det känns betryggande. Ja. Jessica.
Svårt att komma efter syndernas förlåtelse, men jag kan väl... Jag gör ett försök i alla fall. Alltså, då och då händer det ju att vi får upp ögonen för ett nytt yrke. Eller inte nytt egentligen, utan ett yrke som länge verkat bakom kulisserna. Och plötsligt ser vi då storheten i tidigare osjungna jobbhjältar som vi inte hade någon aning om innan, vilka underverk de har uträttat i skuggan av betydligt, vad ska vi kalla det, mer självklara stjärnor då. Och ett tydligt exempel under 2000-talet är ju till exempel musikproducenter. De kände man kanske inte till namnet på innan. Nu vet vem som helst vem Max Martin och Mark Ronson och Red One och Avicii och så är. Och de är minst lika stora och ibland större som de stjärnor som de själva producerar. Ja. Mm. Och nu har det då blivit dags för ett nytt yrke att stiga fram från sin skuggtillvaro och ut i strålkastarljuset. Och jag talar förstås om fotografen. Närmare bestämt TV-fotografen.
Jaha. Det finns inte så många världskända tv-fotografer.
Det är gör ju inte det. Filmfotografer känner vi till, och vi känner också till stillbildsfotografer och så. Men tv-fotografer, de har verkat i det tysta.
Ja, man kilar förbi ibland i någon lur i bild.
Visst.
Men också ersatte lite av robotar. I viss mån.
Lite ersatt av robotar, men det får du vara slut med.
Men jag är nyfiken på vilken tv-fotograf?
Alltså först och främst tänker jag ju på tv-fotografen Niklas, som föll mitt i direktsändning under Melodifestivalen. Det var då under Meira Åmars nummer som han ramlade från scenkanten och slogs i huvudet. Och det syntes ju i bild, det var ju hans kamera som låg ute. Och kameran skakade till och filmade plötsligt taket. Men istället då för att hela svenska folket rasade över vad det nu kan tänkas vara man rasar för. Kanske att Mellonumret inte fick en rättvis bedömning och så vidare.
Kanske bara traditionella skäl.
Ja, kanske rasar. Bara för att... Men istället var liksom hela Sveriges befolkning superengagerad i kameramannens hälsa. Och det gick bra, kan jag berätta. Han blödde tydligen väldigt kraftigt från huvudet.
Men, herregud, en skallskada.
En skallskada. Men efter att ha plåstrats om en liten stund så gick han ut och jobbade igen. Alltså en sann jobbhjälte.
Verkligen.
Niklas, nu vet vi vem han är.
Men lite intressant också, för det är som att man bryter tredje väggen. Man plötsligt förstår man, det här, det här är inte på riktigt, det är ett tv-program.
Ja, nej, men det händer ju någonting med oss allihopa. Det blir så himla äkta. Och även livesänd tv är ju någon form av teater. Liksom. En annan svensk kameraman som jag har talat om är jättestor kärlek och respekt. Det är ju han som filmade Vasaloppet med deltagarna från serien Mot alla odds.
Ja, just det.
Alltså i den serien, för de som inte har sett den eller känner till den, så lär ju Gunde Svan 5 kändisar åka längdskidor. Det var då Filip Dickman, Junior Lerin, Samir Badran, Linda Pira och Kaylee Abdi. Och den stora finalen var ju att de skulle åka Vasaloppet allihopa. Jag tror vi har spanat eller pratat om det här i Spanarna innan. För det var ju också en sändning som många av oss, även vi som har ett svagt sportintresse, följde med stor glädje hela dagen. Och visst, kändisarna kämpade på i spåret, det var rörande och kul. Men den otippade hjälten var ju verkligen Adam Karlsson.
Ja, det var ju han man nästan var mest imponerad av. Alltså, det var han när de gjorde reportage om honom. När han liksom...
Nej, men verkligen. Ja. Alltså en stav baklänges.
Ja, det är fantastiskt.
Och med 7 kilos utrustning. Ja. Dessutom var det ju så att Gunde och Linda Pira, det var någon gång när det skulle bytas batterier eller något sånt, de åkte ifrån honom. Så han och teamet, kameramannen och teamet blev tvungna att leta upp dem igen, och eftersom det var, låg ute live blev han ju tvungen att också vara reporter och berätta på ett lite spännande sätt om vad som hände och fråga folk på vägen och så här. Det var mycket spännande, flera människor som inte visste vem Gunde Svan var och så. Och kärleken lät ju inte vänta på sig. Sociala medier och kommentarsfält fylldes av hyllningar till fotografen, som då i ett lite blygt uttalande har sagt att han var inte så van vid uppmärksamheten. Det fanns ju en anledning till varför han hade valt att jobba bakom kameran då. Väldigt gulligt.
Klädsamt.
Ja, men väldigt underbart. 12 timmar var han ute och stakade runt baklänges. Och så förstås senaste månaden, alla har ju talat om tv-serien Adolescence. Och det måste vi göra även här, det går ju liksom inte att komma förbi. 4 timmars gastkramande drama om en 13-årig pojke som då anklagas för mord på en jämnårig flicka. Och det finns ju jättemycket att prata om med den serien. Det är skådespelarinsatserna, hur den skildrar akuta samtidsproblem som näthat och incelkultur, och så hur serien då inte bara beskriver brottet och brottslingen, utan också hur, vad händer med brottslingens familj och vad händer i omgivningen och sådär. Men det som det framför allt har pratats om är ju att varje avsnitt är filmat i en enda tagning.
Är det helt
otroligt? Ja, men det är så mycket.
Alltså, det är helt det är ju otroligt.
Har man inte sett bakom filmen så gör det.
Ja, exakt. Ja. Det finns en bakom filmen.
Jag är helt fixerad.
Ja, för jag har suttit och kollat massa intervjuer med honom när han har berättat hur de har övat. Och
ja, det är
och
så fantastiskt.
Men jag har inte sett.
Jag blir helt kallsvettig när du pratar om upp detta, Jessica.
Fast jag måste fråga, det är ju fantastiskt teknisk och konstnärlig insats. Men däremot, jag bara utgår från att ja, det är jättelånga tagningar, men att det ingår någon form av fusk.
Nej, du. Nej, inte som att, nej, faktiskt inte. Fusk. De lämnar över kameran till varandra.
Inget fusk. överhuvudtaget. Så de har ju också blivit tvungna att anpassa manus efter, ja men, ska kameran färdas i en lång korridor, ta rygg på en person och nästa ska börja prata, då måste det kanske hända något under tiden och så. Alltså det är ju så, det är ju som, det är så noggrant koreograferat och liksom anpassat efter kameran. Och det är också det här med hur kameran plötsligt lyfter.
Man sätter bara på en drönare så lyfter den iväg. Ja. Men det, blir man inte också på gott humör att det är på riktigt? Att inte allting är just robotar?
Man blir på jättegott humör av det här.
Och då, man kanske ska nämna det för de lyssnare som inte har sett den. Alltså att det är verkligen, de byter ju miljö.
Det är inte alltså, det slutna rummet.
Nej, någon att det är där man använder en tagning, utan man transporterar sig i bil. Då är kameran med liksom, till nästa inspelningsplats.
Och då blir man ju besatt av olika detaljer. Den här filmfotografen då, som heter Matthew Lewis, han har hyllats inte bara då i branschen utan i andra statustidningar som Cosmopolitan och Time Magazine. Och då får man ju veta såna här detaljer som precis det Kattis sa nu, men också såna här saker som att det finns en scen där den unge pojken dricker en kopp varm choklad och den chokladen ska han också slå ut. Men den här chokladen blir ju klibbig på golvet, så att kameramännen har inte kunnat arbeta, glida runt hur som helst då eftersom det görs i en tagning och det inte går att svabba upp under tiden. Så de har istället fått byta ut den varma chokladen då mot brunt vatten. Mm. Något som skådespelaren Owen Cooper, som då spelar den här 13-åriga pojken, beskrivit som verkligen inte gott. Alltså vi har ju varit lika intresserade av dramat framför kameran som dramat bakom den.
Mm. Och sen så fick de ju på något sätt inkorporera när någonting hände. Råkade gäspa under en sån här lång tagning och då improviserade hon som spelar psykologen den tråkiga ut
det. Ja, men det är så underbart. Men jag har en teori också om varför det här händer. Alltså det har ju blivit lite trångt i rampljuset de senaste åren. De gamla klassiska kändisarna som musiker och skådisar och idrottsmän och så trängs nu på scenen med kockar, influencers, dokusåpadeltagare. Och det är ju också en väldigt förvirrande rundgång, eller kanske något slags återbruk av kändisar. Programledare dyker upp som tävlingsdeltagare i till exempel Let's Dance. Musiker lagar mat och kockar reser jorden runt i reality-serier. Det är liksom en himla röra. Det är ingen ordning bland våra kändisar. Och till slut minns vi inte vad de egentligen kan eller ursprungligen blev kända för. Och då längtar vi kanske efter dem som på riktigt är stjärnor i sina yrken. Och jag vill avsluta med en bubblare, visserligen inte en fotograf, men en sann jobbhjälte i tv-världen, och det är undertextaren Marie Ros. Har ni hört talas om henne?
Nej.
Jo, hon är Love's Blind.
Ja.
Som har översatt det till korrekt svenska.
Ja, alltså jag har själv lagt märke till hennes
arbetsinsats.
Ja, hennes underbara och finstilta arbete, eftersom jag då som bekant tittar på skräp-tv så att ni inte ska behöva.
Alltså hon rättar dålig svenska när hon pratar slarvigt.
Och i Love is Blind är det ofta dålig svenska. Det kan också vara i stundens hetta att folk säger fel och så, men det händer ganska ofta. Deltagarna är inte jättevälformulerade. Men i hennes textning så blir de det. Med varsam hand textar hon fram inte vad de säger, utan vad de menar.
Och du säger att detta är svenska varianten?
Ja, den svenska varianten.
Hur då?
Bara några exempel då. En kille säger till exempel: är det så att du inte vill förstå konversationen så kommer vi lämna våra vägar här. Och då översätter Marie till: om du inte kan ta till dig av samtalet så går vi skilda vägar nu.
Ja.
Va? Hon har också förstått att goda gärningar egentligen betyder goda avsikter i det här sammanhanget. Att flyta över vattenytan i själva verket handlar om att hålla sig flytande. Och igår såg jag hur ordet familjär ömsint hade rättats till familjekär, som var det som deltagaren menade.
Ja. Vart leder det till då detta?
Alltså Marie gör ju verkligen hela världen mycket mer begriplig.
Hon skulle behövas i mitt liv, i allas liv.
Ja, i allas liv. Och det är precis såna här stjärnor som vi behöver i framtiden. Och om bara en liten stund så kommer vår egen stjärna, ljudteknikern Fredrika Brunius, dra ner mitt ljud och dra upp musiken. Så lyssna nu noga när framtidens stjärna gör sitt osynliga men absolut oumbärliga arbete.
Åh, tack! Mm. Ja, här har vi spanarna i Sveriges Radio P1 och Jessica Hedin. Jag tror att vi spår en like-raket här. Det var inte en dag för tidigt.
Men tror vi inte att jag har rätt?
Jo, alltså,
jag känner mig själv så säker på att jag för en gångs skull kanske har träffat rätt här.
Jag fick liksom släppt bakdansarna loss, det är vår.
Ja!
Alltså det är fasen deras tur. Och man blir på så väldigt gott humör när man ser sann professionalitet. Mm. Mm. Är det det handlar om kanske?
Ja, det är så vackert.
Är det äntligen deras typ? De vill ju inte riktigt, för de vill ju vara lite i bakgrunden.
Nej, men jag vet, vi får knuffa fram dem.
Ja, för vi vill se dem. Mm. Inte i Let's Dance, kanske. Men i alla andra sammanhang.
Alla slutar där sen, ska vi också komma ihåg.
Det måste man ju ändå minnas. Då, Niklas Källner, är stafettpinnen nu i din hand.
Nej, men tack.
Varsågod.
Jag tänkte börja prata om dig och mig. Vi var ju på konsert för 2 veckor sedan tillsammans. Mm. På Kent.
På Kent, ja.
Jag kan då, det är nog många som är trötta på att prata om Kent, men jag tänker göra det en sista gång.
Gör
här.
Det bara.
Ja. Du har redan börjat zona ut.
Han sa,
jag läser morgontidningarna på nätet och så ser man de här Kent-rubrikerna. Okej, 5 till idag. Nej, de väljer jag bort.
Ja.
Jag är inte intresserad, men jag är inte musikintresserad.
Jag vill höra din take.
Ja, men, alltså, de har ju då gjort, för de få som kanske har missat det här, sammanlagt 6 spelningar på 3 arena. Jag är inget jättestort fan heller. Jag uppskattar dem. Jag har haft min period där jag lyssnar på Kent. Så här. Men det jag har liksom varit intresserad av, det är de här kluvna känslorna som har funnits kring den här återkomsten hos fansen. Alltså de riktiga fansen. Och för det här är ju bandet som redan har haft sin sista konsert någonsin, 2016. Mm. Då sa Kent hej då med en avskedsturné. Tårfyllda, farväl och en absolut sista konsert i december det året. Men så, då drygt 8 år senare, så står de där igen på scen. Inför utsålda arenor. Och man nästan hör publiken muttra. Jaha, det var sånt där. Vi gör slut, men vi kan fortfarande hänga. Hej då. Och Kent är ju långt ifrån ensamma. Gyllene Tider gjorde sin sista turné 2019. Men sen var de tillbaka redan 2022. Mm. 3 år efteråt. Kiss påbörjade sin första avskedsturné år 2000.
Jag älskar att det finns en första avskedsturné.
Och sen 24 år senare så gör de fortfarande konserter. Och faktum är att de nyss gjorde den absolut sista konserten någonsin.
Naturligtvis.
Ja, men de firar det med att boka en exklusiv spelning i Las Vegas i höst. Det som man hör någon säga, jag slutar med socker men ändå doppar Oreo i varm choklad.
Men det där är ju en klassisk, alltså var inte Frank Sinatra bestod inte halva hans karriär av avskedskonserter?
Jo, och sen har vi ju Bob Dylan, men han är väl liksom det bara never ending tour, alltså den bara fortsätter och sådär.
Men han har väl aldrig sagt något annars?
Nej, det har han inte gjort, och det ska man ju ge honom. Mm. I det här. Och det verkar som att det har blivit svårt för dem att säga hej då på riktigt. Till och med Jocke Berg försökte nu ta i från tårna och säger då på sista konserten här, nu är det faktiskt sista gången. Om vi ska göra det här igen om 10 år kommer vi in i rullstol. Det kommer inte att hända. Kommer inte. Jag sätter en peng på att turnén Kent Old and Roll Tour 2034 redan har en logga redo. Och det här var min spaning handlar om idag. Vad händer med att säga hej då? Mm. Allt bara fortsätter. Avsked har blivit tillfälliga. Pauser blir permanenta. Och det känns som att vi kollektivt har tappat förmågan att avsluta saker. Och det gäller inte bara musikvärlden med artister som har svårt att ta farväl. Det har blivit en folksjukdom. För bara att ta alla Zoom-möten, det är nästan omöjligt att säga hej då på riktigt. Alla sitter där och fumlar, vinkar osynligt mot skärmen. Någon börjar säga tack så... Och så bryts det liksom, innan ljudet försvinner.
Fast det är också lite läskigt, för man vill lägga på, för man vill ju inte sen höra att de säger något.
Nej, jag
om
vet. Nej, men jag gör det ganska snabbt. Sådär, de säger vi fortsätter mötet och då bara trycker jag bort mig direkt sådär, för jag tänker att de ska säga någonting som jag råkar höra. Och podda till exempel, de tar ju aldrig slut. Och ofta så närmar sig slutet så fortsätter det en kvart, 20 minuter till. Sådär.
Men det är lite med extra material och lite exklusivt.
Nej, men det är så att de aldrig tar slut. De säger ja, då kanske vi ska avsluta och så kommer någon på någonting och så fortsätter man liksom, hela tiden. Och kanske mest, vi känner ju här i filmvärlden, remakes, reboots, sequels, prequels, det tar liksom aldrig slut. Och jag har nästan tänkt att man går omkring med en ständig déjà vu-känsla. Har jag sett den här eller inte? Jag tänkte på det bara när någon började prata om Jönssonligan-filmen. Och jag bara, nej, eller har jag sett det? Alltså jag vet inte, för det har ju kommit så...
Det är så många reboots.
Ja. För att inte prata om konversationer på sociala medier, de dör ju aldrig ut heller. Folk bara slutar svara. Jag har faktiskt en kompis som brukar roa sig med att gå in i gamla trådar från 2009 och bara liksom så här,
fortsätta. Ja,
hur tänkte du där? Och faktum var...
Förlåt, men det är väldigt kul.
Det är jättekul.
Alltså, det är så oerhört roligt.
Ja. Och jag var själv med om det bara häromdagen. För jag tänkte på det. Plötsligt så får jag ett meddelande, en fråga. Och så tittar jag, vad är det här för tråd? Då är det från när jag jobbar på Karlavagnen. Och jag tror det, jag började, det är så här 6-7 år sedan. Mm. Så bara kommer den upp som en seriös fråga. Så här.
Som ett spök.
Ja, som att jag hade suttit och väntat på det här. Men det här med att det är svårt att avsluta saker är ju inte bara popband och internetdiskussioner. Till och med psykologer verkar ha svårt att avsluta saker. Jag läste om en bok som kom 2023 skriven av terapeuten Elin Wesslander. Boken heter Terapeutens misstag. Vilka som är de vanligaste misstagen. Och den pekar på att en av de vanligaste fällorna för psykologer är just att låta terapin pågå för länge.
Jaha, jag tror det var väldigt strängt ändå.
Nej, det blir liksom till slut inte en terapi. Det blir liksom snarare mer ett stödsamtal. De känner att de måste ha liksom mer ett tydligt syfte med det här måste vi uppnå. Och en terapeut i boken hade frågat sig själv, är jag en behandlare eller en lyxlunch? Hade han känt. Och de har ju insatt att det är inte gagn för patienterna.
En lus, ja, en lunch utan slut.
Ja. Och det här är inte bara sådana allmänna känslor, alltså så här, det finns liksom bevis. Jag läste en studie från 2021 publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.
Hur jag tackar jag?
Ja. Det var väldigt lång. Jag tog mig igenom det. Ja, tydlig.
Precis.
Ja.
Trött redan när
du hade läst klart det. Ja. Det visar att endast 2% av alla samtal avslutas på ett sätt där båda parter är nöjda. Mm-hmm. Bara 2%. Och då ska jag bli lite personlig, för jag har själv ett stort problem när det gäller att avsluta saker. Och det är att jag aldrig kan lämna en fest.
Mm. Du är den sorten. Ja. Det är du som är så himla svår att få ut när man vill gå och lägga sig.
Vad tror du?
Det är du som är så svår att få ut när man vill gå och lägga sig.
Nej, men,
du är den gästen.
Ja, nej, inte den gästen, utan snarare den som bara, hur hamnade jag bland de sista stackarna? Alltså så här, hur kommer det sig alltså att jag är där? Och jag kan ändå vara så här fast besluten att jag ska upp och jobba tidigt på morgonen. Ikväll så ska jag gå vid 10.
Men var, är det för att du är rädd att missa någonting?
Nej, det finns en kritisk punkt. Och jag gör ett fel, har jag förstått. Och det är att när liksom festen tar slut och några bestämmer sig, ska vi inte gå vidare? Då går jag ofta fram till världen och tackar för festen. Och vid det läget så säger de så här, nej, du måste ju följa med. Och då kan inte jag säga nej. Mm. Jag tycker det blir för tufft. Och jag hör ju mig själv och säga, ja, okej då. Liksom. Och så står man där 3 timmar senare med en slafsig kebab och undrar, hur gick det här till? Och jag frågade en kompis där, alltså, det här går ju inte. Och då sa han så här, men går du verkligen fram och tackar? Så han säger, ja, men det är väl en ren artighet, så ska man väl göra. Nej, så gör man inte idag. Det man gör är att du bara går från festen, skriver ett sms, tackar för festen och liksom...
Mm. Det beror väl lite på hur stor festen är kanske.
Ja, men det finns ju ett uttryck för det här. Irish goodbye.
Det är ett Irish goodbye, ja. Man kan också säga sånt här som, jag ska bara gå och hämta ett glas eller fylla på mitt glas och sen går man hem.
French exit, också ett uttryck, eller?
Ja, French, men Irish goodbye har blivit väldigt stort nu på TikTok. Det vill säga nästan 49 miljoner inlägg om Irish goodbye, hur man ska göra. Sådär. Så att det
finns 49 olika miljoner sätt att göra det på.
Ja, precis. Och,
Niklas har inte kommit på ett.
Och precis. Men jag ska in där och lära mig. Det är det jag ska göra. Och sen ska man då kanske prata om det kanske mest uppenbara, det här begreppet ghosting som dök upp för 10-tal år sedan i datingvärlden, att man liksom slutar svara på meddelanden och att man aldrig hör av sig mer. Och liksom precis då, alltså man försvinner då som ett spöke.
Och det är ju inte heller ett ordentligt hej då.
Nej, det är det ju inte. Och då kan man säga så här, men ghosting är inte bara längre något som händer i romantiska relationer. Jag läste en artikel i höstas från InStyle som beskrev att vi numera ghostar ganska mycket. Alltså så fort vi känner att vi inte har något gemensamt eller inte vill, så bara slutar vi svara. Och man har börjat se det här som ett problem. Och alltså en telefonoperatör hade någon slags idé som de gick ut med i någon slags en nyhet på SVT i november att det hade kommit en nyhet att hälften av alla singlar i Sverige hade blivit ghostade med någon vid något tillfälle. Och då tänkte de så här, kan inte AI låta sköta dumpningen? Det var en PR-ansvarig på det här telefonbolaget som säger att AI kan hjälpa personer som tycker det är svårt att formulera sig, så då kan de ghosta istället.
Och vad har vi att se fram emot då?
Ja, jag hoppas inte att det blir någon sån AI-genererad version av mitt dåliga samvete som ska avsluta saker. Nej, men jag tror att vi kan konstatera att vi har blivit ett folk som aldrig riktigt säger hej då. Vi låter samtal rinna ut i sanden, poddar pågå i evigheter, band återuppstå och förhållandet slutar i digital tyst. Vi är fast i ett evigt. Jaha, nej men då så. Så kommer vi lära oss att säga hej då på riktigt? Antagligen inte. Det är bara att acceptera att vi lever i den här världen där ingenting riktigt tar slut. Men en sak är säker. Det här var min sista spaning på det här ämnet. Absolut sista. Precis som Jocke Berg sa förra veckan. Nu är det faktiskt sista gången. Men då kan ni lita på, kära lyssnare, att jag kommer sitta här om några år och spana. Du, har ni tänkt på att vi aldrig säger hej då efter att ha sett ytterligare en Kent-konsert?
Tack för detta. Lite separationsångest är det väl också?
Ja.
Är det inte det? Att vi har det lite till mans?
Jättemycket.
Ja, man vill liksom hänga ihop och absolut inte hämnas om vi lyssnar på Göran.
Inte hemma. En sak med hem, det är att det tyder ju på någon slags initiativförmåga. Jag tror det här när man inte kan avsluta någonting, det är för att man vill låta någon annan ta det initiativet.
Exakt. Ja. Och sen är det också, har vi konstaterat, dags för den sanna professionen som har varit höllt i dunkel, men arbetat på. Som
fram
små.
I ljuset.
Fram i ljuset, ut från det tysta. Välkomna ut, säger vi. Mm. Och tack för idag, alla fina lyssnare. Och tack panelen, Göran Everdahl, Jessica Gedin och Niklas Källner. Jag heter Kattis Sahlström. Nu önskar vi en riktigt härlig helg. En ovanligt mysig helg önskar vi. I kontrollrummet hittade vi då, som har lyfts fram idag mycket förtjänstfullt, Fredrika Brunius och producent Märta Myrstenen. Lika bra hon. Sist idag, Change of Plans med gitarristen Jocelyn Gold. Hej då!
Hej då!
Spanarna, programledare Kattis Ahlström. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
Det här är faktiskt ganska troligt att man trodde på, för det här vet vi är en vanlig uppfattning om livet efter detta. Grekernas Hades funkade på exakt samma sätt.
Dick Harrison svarar på dina frågor om historia om du skickar dem till historia@sverigesradio.se, precis som Inge-Marie Andersson i Uppsala har gjort. Hon undrar vad man trodde att vikingakvinnorna hamnade efter döden. I Valhall var det väl bara manliga krigare som var välkomna, så vad tänkte man sig att kvinnorna tog vägen, undrar Ingmarie. Och Dick Harrison svarar.
Ja, nu ska jag börja med att säga att det här är mycket av det bygger helt på Snorre Sturlasons egen hopsnickrade Edda, där han försöker resonera sig fram till vad nordborna egentligen trodde på och förklara detta för sin publik. Och Snorre var en lärd man som hade tagit till sig kontinentalt vetande, och han försöker strukturera någon sorts världsbild och religiös tro som nordborna hade. Och vi vet inte hur mycket han hittar på själv, hur mycket som är äkta kunskaper och hur mycket som är hans feltolkningar. Det bör vi ha med i bagaget. Det här är källkritiskt svårt att resonera om. Det är ett stort glapp mellan nedskrivandet och när folk verkligen trodde på det. 200-300 år minst. När det gäller Valhall, dit skulle krigare komma. hälften av dem. Andra hälften hamnar i en annan sal under en kvinnlig chef hos Freja. Så Freja är orden delar på krigarna, om vi nu ska tro på Snorre. Och det är alltså bara de som faller i strid. De blir enhärjare och ska kriga varenda dag och sen så fästar de på Särimner och annat på kvällarna. Vanliga bönder, vanliga män, pojkar, gossar, flickor, alla andra som inte är krigare, de platsar alltså inte i någon av de här salarna. Och de ska, om vi nu får tro på de här tolkningarna, har hamnat i Hel, som är ett väldigt tråkigt dödsrike. Det finns inga beskrivning av hur det går till i Hel, det är bara allmänt skuggigt, disigt, trist, och där vistas man i någon sorts eftertillvaro som man får vara glad så länge man slipper vistas i. Och det här är faktiskt ganska troligt att man trodde på, för det här vet vi är en vanlig uppfattning om livet efter detta. Grekernas Hades funkade på exakt samma sätt. Inledningen av en folks dödsuppfattning, de första faserna som vi kan studera, är ofta dödsriket någon sorts värdeneutralt område som bara verkar allmänt tråkigt. Ju längre sedan den här dödsuppfattningen utvecklas, ju mer den utvecklas, desto mer specificerat blir det här och uppdelat blir det här dödsriket. Det är klart att det måste finnas en moralisk logik i vad du har gjort i livet nu och livet efter detta, någon sorts karma. Är du varit dum ska du bestraffas. Och då har man en underavdelning i det Hades som kallas Tartaros, där du ska bestraffas. Gehenna, helvete och så vidare. Och så helvete, alltså hel plus vite. Hel och straff. Och men alltså det här är någonting som utvecklas successivt när man får in sådana här moralidéer i sin religiösa uppfattning. Och för vårt nordiska vidkommande gäller detta från kristendomens införande och framåt. Så det troligaste är att man trodde att kvinnorna och alla andra som inte var krigare och dog i strid hamnade i någon sorts allmänt trist dödsrike som folk inte hade någon egentlig uppfattning om mer än att man var dödar.
Men det här namnet som du nämnde snabbt, Dick, helvetet, säger vi ju idag. Ska vi förstå det som att det kommer från just det här Hel, Snorres eller vikingarnas dödsrike?
Ja, det är samma namn. Hel är alltså både dödsgudinnan och dödsriket. Ungefär som Hades är både en dödsgud och dödsrike i den grekiska mytologin. Men vete, Hel vete, det är ju vite. Det är ju en bestraffning. Där har du en moralisk logik att du blir bestraffad på den platsen. Och det är något som nordborna inte hade med, om vi tittar på den äldsta från nordiska tiden. Helvete, då har du gjort dumt i livet och då får du straff efter döden. Och det är medeltida kristna eran. Då lägger man in sådana moraliska värderingar och då blir det helvetet uttryckt mycket mer spännande att skriva om. Då kan du få spännande skildringar av plågor och tortyr och någon sorts mellanvarianter i skärselden, och så kan du också utveckla ett himmelrike. Och alltså genast så det blir mycket roligare för forskaren. Men det avslöjar ju ingenting av vad folk trodde dessförinnan, utan mer om hur man försöker skapa en logik i liv och död.
Just det, och jag tänker att väldigt mycket av vår bild av det här helvetet måste väl vara format väldigt mycket av Dante, va? Det här kristna helvetet eller skärselden med massor av olika kretsar eller nivåer av elände och sådär.
Ja, alltså Dantes gudomliga komedi med dess helvete är ju det vi ofta tänker på. Det gick hem i stugorna redan på 1300-1400-talet. Man gjorde avbildningar av det här i tidigt skede. Och det är ju med att man målar upp det. Jeronimus Boschs målningar nere i Prado i Madrid till exempel. Man har verkligen älskat att brodera ut alla de här hemskheterna. Det har satt fantasin i rörelse. Och då fortsätter ju folk att spekulera vidare och så byggs helvetes tron upp. Men backar vi bandet till de äldsta faserna i kulturell utvecklingen så tycks det behovet inte ha förekommit.
Det säger Dick Harrison, och skicka gärna din egen historiefråga till honom på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag, vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Alldeles strax, senaste nytt från Kulturnytt och efter 4, Studio 1. Och sen, 5 över 6. Den här veckan syskonfight när sportjournalisterna Jennifer Kutsukaslan och Johan Kutsukaslan drabbar samman med artisterna Magnus Rongedal och Henrik Rongedal i landskampen 5 över 6.
Vem får Sveriges Radios romanpris 2025?
Jag skrev så här: vad är detta? Hur långt hade du läst då?
81 sidor.
Makten åt lyssnarjuryn.
Den här boken träffar mig rakt där.
Fem läsande lyssnare plöjer fyra nominerade romaner och diskuterar sig fram till en vinnare. Ja. Måndag till fredag i P1 Kultur klockan 13 eller i appen SR Play.
Berättade Anna Tullberg. Det är fredag eftermiddag. Det här är Sveriges Radio och P1.
Här är Kulturnytt. Meta får kritik för att de ska ha låtit träna sin AI-modell på upphovsrättsskyddade texter. Johan Svedermark är översättare från isländska till svenska.
Nu så kan de ta en av mina översättningar, jämföra med andra översättningar med originalet och få fram jättemycket material som sedan ligger till grund för deras språkmodeller. Och när jag upptäckte det här så kände jag mig personligen bestulen.
Det var den amerikanska tidskriften The Atlantic som berättade om Metas användning av innehållet på en enorm fildelningssajt för böcker i syfte att träna AI. Men Meta har en annan bild av läget och skriver så här till Kulturnytt.
Vi respekterar upphovsrätt för tredje part och menar att vår träning av AI-modeller sker i enlighet med existerande lagstiftning.
I Storbritannien har Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro uttryckt sin kritik. Och efter att 53 svenska författare i ett öppet brev i Aftonbladet vänt sig till kulturminister Parisa Liljestrand, moderat, så kommer hon nu att bjuda in båda sidor till ett möte för att klarlägga situationen kring vad hon kallar ett oacceptabelt agerande. Men översättaren John Svedenmark önskar åtgärder på internationell nivå.
Jag tycker det behövs en lagstiftning. Jag har inte så mycket hopp om kulturministern, men jag tror att EU har bättre insikter om den här problematiken.
Reportrar Anna-Karin Ivarsson och Anton Bennebrandt. I slutet av 1800-talet så utvandrade en grupp samer till Alaska. Och i SVTs dokumentärserie Återvändarna får vi följa dagens ättlingar söka sina samiska rötter i Sápmi.
I'm very curious of what it means to be Sami.
Jané Lance Twitchell, hans farmors far, utvandrade från Nordnorge till Alaska där man ville ha igång rennäringen som var tänkt att ge kött åt alla guldletare och nybyggare som strömmade in. Men rennäringen tog sen ifrån samerna och berättelserna om ursprunget tystnade. Men så fick Lance chansen att med tv-teamet göra resan till Sápmi och besöka sina förfäders by Kautokeino.
I was reindeer herding with a cousin of mine, and at one point he was saying, just think of it, my great grandfather and your great grandfather used to reindeer herd together right here, and now here we are reindeer herding together. And we had just met each other the day before.
I Kautokeino visade sig att Lance är släkt med de flesta han möter, och han berättar om ett sånt möte när han är med en renskötare som säger att din farmors far och min farfars far stod också här tillsammans och samlade in renflocken för mer än 100 år sedan.
It was so full circle and so incredible to witness that and to realize like that's also a part of who I am.
En fin resa för Lance, men hur ser det ut för dig idag, frågar jag, med utvecklingen i Trumps USA. För Lance har också rötter i ursprungsbefolkningen i Alaska. Ja, mitt folk bor på båda sidor om gränsen till Kanada, så det är inte bra, säger han. Det skulle vara som om Sverige slutade samarbeta med Norge.
That border goes across our indigenous lands, and so it would be like if Sweden suddenly said, we're not going to do anything with Norway. Like that would really affect Sami people. We think the same way as of our lands.
Reporter Björn Jansson. På världsstjärnan Sabrina Carpenters Sverige aktuella turné är brittiska Rachel Chinoriri för akt. Hon berättar för Kulturnytt att uppdraget hjälpte henne att ta karriären till nästa nivå.
Everyone singing the songs with me. I have a song called All I Ever Asked and I wanted the arena to sing it and they're singing it.
Turnén är allt hon förväntat sig och mer, säger Rachel Chinoriri. Hennes karriär tog fart efter ett inlägg i sociala medier om att vara svart kvinnlig indieartist.
I hit like a million monthly listeners for the first time. So I'd say that was like a point where I was like, I can do this full time.
Hon beskriver ett skifte i musikindustrin det senaste året. Där svarta kvinnor från independentbranschen tidigare möts av ett sorts glastak inom den kommersiella popscenen.
I think last year seeing the level of trajectory that so many women who deserve to have these spots actually getting their success. You know, the years before people would be like, oh, well, they're successful. And I was like, no, there's a level that they can hit which they're so ready for and they haven't hit yet.
Flera svarta kvinnliga artister når den framgång på scenen de förtjänar idag, säger Rachel Chinoriri. Bland annat genom att artister som Sabrina Carpenter, Ray och Charlie XCX bjudit in akter som tänjer gränserna.
It puts women in this certain position where women are allowed to be however they want, whoever they want. So I really appreciate, you know, the platform. It's then you can just see how much things are starting to change and what is becoming normal. And we should normalize seeing black and POC women in these sorts of spaces.
Reporter Tanja Ulriksson. Brittiska komikern Russell Brand ställs inför rätta misstänkt för våldtäkt och flera sexuella övergrepp. Brotten ska ha begåtts mellan 1999 och 2005 och gäller fyra olika kvinnor enligt BBC. Han har tidigare nekat till alla anklagelser.
I USA blev det även idag en dyster start på börsen i New York i turbulensen kring president Donald Trumps importtullar. Efter ett par minuters handel hade Dow Jones industriindex fallit 2,3% och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 2,9%. Och vid lunchtid idag så kom beskedet att Kina lägger ytterligare 34% i tull på varor från USA som svar på USAs nya tullar. Fredrik Shaw som är Kina-konsult och vice ordförande i Sweden China Trade Council säger så här.
Det var inte så oväntat för mig heller. Det är tydligt en stark markering av missnöje från Kinas sida gentemot USAs agerande.
Mindre än två dygn efter USAs tullbesked svarar Kina. Förutom att man sätter samma procentsats på tullar inför landet också restriktioner på export av sällsynta jordartsmetaller. Fredrik Shaw menar att Kina är bättre förberedda för att klara amerikanska tullar nu jämfört med då USA införde dem förra gången 2018. Men att Kina går ut hårt snabbt är ett tecken på att man vill pressa USA till att backa.
Ja, det är det. Och dessutom är det en signal från Kina till USA att vi vill behålla det här globala handelssystemet som ni amerikaner skapade efter andra världskriget. Men nu är det USA som drar sig ur det här systemet som de själva skapade. Och resten av världen vill behålla det.
Kina-experten Fredrik Shaw, reporter Eva Isak Krona. Stockholmsbörsen har idag hittills gått ner med 3,4%. En dansk domstol dömer en 18-årig svensk till 10 års fängelse för att ha fraktat mer än 4 kilo sprängmedel från Sverige till Danmark. Sprängmedlet användes sedan för att försöka spränga en byggnad i Odense där 25 personer befann sig. Ekot med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Efter Trumps tullchock, börserna skakar och Kina svarar med tullar på alla amerikanska varor.
Studio 1 idag med Monica Saarinen och Mikael Sjödell. Vi ska också till Örebro 2 månader efter skotten.
Vi möter några av dem som befann sig inne i skolan under dramatiken.
Skotten är mycket.
Sen gick brandlarmet igång, berättar Marda.
Med brandlarmet?
Brandlarmet, ja. Den är lärare. Alla, komma.
Hör Mardas berättelse. Och efter klockan 5 är skolkuratorn på Risberg ska med oss direkt om flykten undan skytten och arbetet efteråt.
Ska svenska kor ha rätt att få beta utomhus eller ska de stå inne i laggorn hela tiden? Det ska vi också debattera.
Ja, det har varit fortsatt skakigt på världens börser idag. Även börsen i New York backade vid öppning för en halvtimme sedan. Oron för ett handelskrig är nu ett faktum efter att Kina svarat på Donald Trumps tullhöjning med egna tullar på amerikanska varor.
Ett extra tillägg på 34%, lika mycket alltså som Trumps senaste höjning. Och detta ska börja gälla 10 april, alltså dagen efter Trumps tullpaket rullas ut.
Hanna Sahlberg, Kina-reporter här på Ekot, är med oss nu. Varför svarar Kina på detta sätt?
De känner sig tvungna. Det är inte så att Kina har velat göra det här. Tvärtom så har man varnat i flera veckor för att det här kan förstöra hela världshandelssystemet. Och det gör man ju för att Kina har tjänat på världshandelssystemet. Det man gör nu, det är att försvara sig med samma medel. Man slänger på samma tullsats som USA har slängt på Kina. Kanske i förhoppning att det ska få igång en förhandling. Men man har i så fall bara en vecka på sig att lösa det här.
Vi kanske ska reda ut också, vad är det för produkter som Kina och USA handlar med varandra och där det här kommer bli en stor fråga?
Till att börja med så handlar ju USA från Kina, och det är den stora delen av handeln och det som Donald Trump är irriterad på. Och det handlar om att Kina exporterar till exempel mycket elektronik, mycket textil, och det är både till amerikansk industri som vill kunna använda de bästa och billigaste råvarorna och till amerikanska konsumenter som nu alla riskerar att drabbas då av höjda priser. Och i andra riktningen så vill Kina gärna importera spannmål. Det är allt från majs till oljefrön, sojabönor från USA. Och man importerar fortfarande, även om det har minskat en del, energiprodukter som olja och gas. Men där har Kina varit noga de senaste åren när det har surnat med USA att försöka importera också från andra källor så att man inte är lika beroende.
Men visst är det väl så också att Kina tillverkar en del av den elektronik som egentligen i grunden är amerikansk. Alltså ja, telefoner och datorer och så vidare.
Absolut, det är lager på lager. Det är väldigt komplicerat, och det är därför många är så rädda nu. Därför att man vet ju inte riktigt vad konsekvenserna blir i slutändan om man börjar riva upp de här alla kedjorna av handel och folk som har tjänat på att hitta det billigaste här och det bästa där och tillverka där och flytta produktionen dit och så. Då har både faktiskt amerikanska och kinesiska företag kommit fram till att det är bra att tillverka i Sydostasien. Eftersom Kina börjar få brist på den här billiga arbetskraften som man har haft tidigare år och blivit så stort i exporten på. Så att många kinesiska företag har krypit ur Kina på grund av den anledningen. Och också på grund av att när det har surnat med USA har man tänkt att ja, men det är ju bättre att vi inte tillverkar, alltså att det står made in China, utan att det står made in Vietnam.
Och där förstår jag, USA har ju gjort något liknande. Man har letat efter att börja placera sig i tredje land. Funkar den där strategin?
Ofta i Vietnam. Ja, ja. Nu har ju Vietnam fått 46% tull bangat i huvudet också. Kina är nu uppe på 54% tull från USA sammanlagt. Och ja, det ser ju liksom bara krångligt ut för alla, och alla kliar sig i huvudet idag.
Hur pratar man om detta i Kina då?
Det är en unison negativ kör som allt ifrån kinesiska utrikesdepartementet till alla experter som du kan hitta som säger att det här är destruktivt. Och naturligtvis vill man att får det framstå som att Kina också tvår sina händer. Att man är noga med att Kinas tullar mot USA börjar gälla dagen efter. Att USAs tullar börjar gälla mot Kina. Men man har också visat sin styrka, sin unika position i världshandeln som man har när det gäller sådana saker som sällsynta jordartsmineraler som numera nästan bara tillverkas i Kina. Och som alla som tillverkar elektronik, elbilar och sådana saker behöver köpa in. Då har man lagt exportrestriktioner på det idag för att visa sin styrka, sin makt mot USA. För USA är till största delen beroende av Kina för just
biter
de här
det där då?
Ja, det är frågan om. Sannolikt så kommer det ju få alla att se om sitt hus. Mm. Både amerikaner och europeer kommer att försöka se om de kan hitta och tillverka saker själva. Men det är ju inte någonting som går över en natt. Och det kanske inte ens blir lika bra som det har varit hittills.
Du, vi har ju hört då hur börserna verkligen, hur det bara skakar överallt i Sydostasien också. Har Kina någon börs där det händer saker också, eller?
Ja, nej, det går ju inte, alltså, det går inte bra någonstans.
Nej.
Men de har en börs i alla fall. Där
ja, de lade ner, sin börs under kulturrevolutionen. Men sen sprang den ju upp igen i och med att man började göra marknadsreformer på 90-talet. Och det här är ju en intressant historia som du kommer in på, Monica, nu.
Jaha,
för att
okay.
Det var ju Kina som blev inbjudet av USA, mer eller mindre, i världshandelsorganisationen. Och idag så har Kina lämnat in ett klagomål, en stämning nästan kan man säga, i världshandelsorganisationen för att klaga på att USA inte följer reglerna i sin egen kapitalistiska bok.
De känner sig lite lurade eftersom de blev inlurade då i det här världshandelsorganisationen. Och nu...
Lurade och lurade, de har varit smarta och de har tjänat mycket på det.
Ja, ja. Tack så länge, Hanna Sahlberg. Vi ska säga välkommen till ytterligare en gäst.
Ja, Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tackar, tackar.
Du, kan vi konstatera nu att det är ett handelskrig, eller?
Ja, det liknar väl det. Det beror lite på vad som sagt de här fall som vi hörde i förra inslaget om det här, den här veckan man har på sig om det, innan det löses på riktigt. Så man vet ju inte riktigt än, men det verkar vara på väg dit, ja.
Okej, så det är först när vi ser att tullarna träder i kraft, då är kriget här så att säga.
Ja, precis. För nu är det ju lite, fortfarande lite oklart vad som... Det ändras ju för lite från timme till timme vad Trump och hans mannar säger för någonting. Så man måste väl vara lite försiktig. Men det ser oroväckande ut faktiskt.
Ja. Men du, många gör ju den här jämförelsen med den här tullchocken, om man får kalla det så, från Trump då, med 30-talet. Vad var det som hände då egentligen?
Vi gick ju in i det. Vi har det här med Wall Street som föll ihop 1929 i New York och som följdes då av den så kallade stora depressionen. Och det var så.